Om du har din bibel med dig eller får tag i en snabbt, så kan du följa med mig till andra Timoteusbrevet kapitel 1. Andra Timoteus 1 vers 3 till 8 ska vi läsa i Herren Jesu namn. Då skriver aposteln Paulus så här: Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag tänker jag på dig i mina böner. När jag kommer ihåg dina tårar längtar jag för att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louis och din mor Eunice och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Amen. Vi ber till Herren en liten stund. Fader i himlen, i Jesu namn, ditt ord är levande verksamt. Vi ber dig att du talar till oss den här stunden. Jesus, vi behöver ditt ljus över skriftens ord. Tack Herre för den här gudstjänsten, vad du har gett oss, välsigna oss även i fortsättningen. I Jesu namn, i Jesu namn. Amen. Amen. Ett av de stora problemen med dagens samhälle, det är att det är viktigare hur saker och ting ser ut än hur det egentligen är. Eller hur? Den gamle kungen hade som valspråk plikten framför allt. Jag tror att får vi någon mer regent i det här landet innan Jesus kommer, så kanske valspråket blir skenet framför allt. Har ni tänkt på det? Att det här var någon idé som dök upp när man började prata om man skulle ha en image, en image, sa Paul Rammel när han inte förstod vad det där var för någonting. Och det är själva idén då, att satsa så mycket som möjligt på att om någonting ser ut på ett visst sätt så är det så. Eller hur? Och det är kanske därför som man nere i Malmö har anställt en massa informatörer, för att man ska sprida en annan bild av Malmö som stad än den som folk har i allmänhet. Så vi lägger ner massor med pengar på att framställa saker och ting på ett visst sätt. Detta är nog skenet framför allt, men det finns ett annat ordspråk också. Skenet kan bedra. Har ni hört det? Ja, det har ni hört. Som kristna kan vi luras att hamna i den här fällan också, att vi blir mer intresserade av hur vi uppfattas än hur det verkligen ser ut på insidan. Vi blir mer upptagna med förpackningen av vårt budskap än det budskap vi har. Och det kan vara en massa såna här saker som vi håller på med. Och personligt kan vi också drabbas av den frestelsen att vi vill visa alla andra människor hur andliga vi är. Och hur troende vi är. Men det kan bara vara ett sken. Paulus skriver på ett annat ställe om människor som bär Guds fruktan som ett sken men förnekar dess kraft. Och då har man alla de här yttre kännetecknen på en sann kristen tro. Man kan verka väldigt andlig. Det kanske till och med så att man gör under och tecken. Jesus pratar om det i Matteus 7. Men på insidan, säger Jesus, så är det inte så. Men det här är någonting som är bara på utsidan. Vad kan vi göra för att inte hamna där? Jo, och då landar jag i mitt ämne för idag. En viktig motkraft mot detta, det är alla mammor. Nu förstår ni inte vad jag är ute efter. Det är morsdag idag, eller hur? Ja. Och här har vi läst precis om några mammor som inte var så här som jag just beskrev. Vad var speciellt med dem? Det är alltså Timoteus mamma och mormor. Mormor Louis och hans mor Eunice. De hade en uppriktig tro. Det var inte det yttre som var det viktiga, utan det var att det verkligen fanns någonting på insidan. Sen kommer det ut, va? Men det var det som var det stora med hans mamma och hans mormor. Och jag skulle vilja idag slå ett slag för alla mödrars uppgift i Guds rike. Att ett, ha en uppriktig tro. Och två, föra vidare den till barnen. För det var precis det som hände i den här texten. Mormor hade först denna tro. Sen tog mor över den. Och till sist så möter vi Timoteus. Och Paulus skriver, den tro de hade, den finns också hos dig. Och vi kommer tillbaka till varför det var viktigt. Så det var vi slår slag för. Mors dag. Jag har aldrig brytt mig om vare sig fars dag eller mors dag eller någonting sånt tidigare. Men idag kände jag, idag ska vi prata om alla mammor. Vad viktiga de är. Och vad viktigt är att mamma tror. Och att mormor tror. För om mamma och mormor tror, då påverkar det sen våra barn. Och inte bara att bära Guds fruktan som en mask och förneka dess kraft, utan ha en uppriktig tro. Och vad betyder ordet uppriktig? Jo, det kommer vi tillbaka till. Men texten börjar inte med det här. Paulus skriver här till Timoteus. Han betraktar honom nog som en andlig son, något av en arvtagare. Och han börjar med att beskriva att han längtar efter honom. Det är ganska roligt hur han uttrycker sig. Han skriver så här då. Jag tänker på dig ständigt dag och natt i mina böner. Han bad för honom. Mycket viktigt. Är man en andlig förälder, då ber man för sina andliga barn. Men så säger han så här. Jag kommer ihåg dina tårar och jag längtar efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Paulus kom ihåg att Timoteus grät mycket. Och han ville se honom igen för att bli glad. Hur går det ihop? Det låter som att det är en motsägelse. Jag tror inte att Paulus pekar här på sorgens tårar. Jag tror att det var en annan typ av tårar som Paulus hade sett hos Timoteus. När jag var kanske 5-6 år eller någonting, bodde vi inne i Nyköping i ett hus som kallas för tandläkarhuset vid ån. Längst upp där hade vi en lägenhet. Och vid något tillfälle så hade mina föräldrar kallat dit två yngre tjejer i församlingen för att sitta barnvakt åt mig. Och jag minns inte vad de hette. Jag har inte träffat dem sedan dess nästan, tror jag. Men jag minns att det var något speciellt. De satt och pratade om tron på Jesus. Det var unga flickor det här. Och en av dem, när jag kom ut, jag var i mitt rum. Så kom jag ut i något rum där de satt och pratade. Då såg jag att hon grät. Ni vet hur barn är, va? Då undrade de, varför gråter du? Är du ledsen för någonting? Nej, sa hon, det är glädjetårar. Och så berättade de någonting om att de hade suttit och pratat om. Jag minns det här precis som det vore igår nästan. Jag tror att de tårar som Paulus såg hos Timoteus, det var glädjens och gripenhetens tårar. Det finns någonting här som vi har tappat bort. En uppriktig tro leder oss inte till att bara bära ett smile i ansiktet. Det ser jag framför mig också. Jag såg vid något tillfälle ett klipp på någon artist som i slutet av någon konsert hyllades av massorna och stod där och log. Men det var så uppenbart att det här är inte riktigt. Det är inte ett riktigt leende jag ser. Det är någonting som är påklistrat. På insidan så är den här människan död. Det syntes så tydligt, va? Gud vill att du och jag ska vara äkta, gripna och kunna släppa ut vår tro både i form av glädje och tårar. Och det såg Paulus hos Timoteus. Och han längtar efter det. Tårar är ett språk som Gud förstår. Har ni tänkt på det? Hiskia blev dödssjuk och han bad till Herren att få bli helad. Och Jesaja får vända tillbaka med ett budskap. Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Så det är mycket viktigt. Detta var någonting som Paulus kom ihåg hos Timoteus. Låt oss ha glädjens tårar och gripenhetens tårar i våra liv. Men huvudanledningen till att Paulus längtade var Timoteus uppriktiga tro. Och det är egentligen det som är huvudärendet för mig idag. Att tro på någonting, mina vänner, det är dels att vi håller det för sant. Vi tror att det är någonting som verkligen stämmer. Vi tror att evangeliet är sant. Vi tror att Gud finns. Vi tror att Jesus har dött och uppstått för våra synder. Men det finns också någonting annat i det. När Bibeln talar om tro så är det inte bara att vi håller någonting för sant. Det är att vi litar på det. Vi förtröstar på det. Och det hade Timoteus lärt sig av mormor och mamma. Nämligen det. Det är inte bara så att Gud finns. Det är inte bara så att Jesus har dött för din synd. Det är inte bara så att det som Bibeln säger är sant. Du kan förtrösta på det också. Och det hade han lärt sig. Och det kan ni mödrar som är här idag föra vidare till era barn. Om er tro är uppriktig, det ni kan smitta av er på barnen, det är att er tro är också förlitan på Gud. Vad som än händer så ser barnen, mamma och pappa också naturligtvis, men mammorna framförallt. Min mamma litar på Jesus. Min mamma ser att min mamma förstår att Gud kommer att lösa det här. Och ni vet, barn är förunderliga. De ser hur saker och ting egentligen är. Ni har hört historien om kejsaren som var naken, va? Det var ju den här kejsaren som hade gett bort en massa guld för att de skulle sy vackra kläder åt honom. De där skräddarna lurade honom och sa att det här tyget är så fint att det är genomskinligt. Men det är bara de som, ja, hur var det nu? Det var bara de som var tillräckligt kloka eller någonting som kunde se tyget eller hur det var. Och när kejsaren då paraderar på gatan där, då vill ju ingen erkänna att han är naken därför att avslöja om sin egen dumhet, va? Och det är ett barn som punkterar ballongen och säger, men han har ju inga kläder på sig. Barnen ser om vår tro inte är äkta. Barnen ser om det är bara någonting vi klär oss i, men som inte har fastnat här inne. Vår tro ska vara uppriktig. När det gäller uppriktighet så säger Bibeln att det handlar om att vara icke-hycklande. Om det var någonting Jesus hade svårt för, det var människor som inte var ärliga. Han hade stora brottningskamper med fariseerna. Det fanns många olika typer av judiska sammanslutningar på Jesu tid. Sadduceer och fariseer och zeloter och allt sånt där. Fariseerna var en speciell grupp. De var väldigt kunniga i skrifterna. Och de höll väldigt hårt på dem. Men Jesus hade väldigt lite teologiska problem med fariseerna. Men han hade stora bekymmer med att de hycklade. Därför att de bar fromheten som en mask. De var inte ärliga. Men Jesus säger att vår tro ska vara uppriktig. Jag slog upp överallt i Bibeln där det talas om uppriktighet. Och det står det så här. Och det här är en hälsning till oss allihopa. Vi bad här om mer kärlek, va? I en sång alldeles nyss. Då står det så här, Romarbrevet 12:9. Älska varandra uppriktigt. Har ni hört det någon gång? Ja. Hur lätt är det att säga till någon att man tycker om den, men man kanske inte menar det. Men det står att vi ska älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 6 om uppriktighet så här. Under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet, under lidande, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap, upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet, insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, med uppriktig kärlek. Det talas mycket om uppriktighet här, va? Och när Paulus skriver första Timoteusbrevet till Timoteus så säger han så här, för då hade han lämnat kvar Timoteus i en församling och sagt att nu är ditt jobb att förmana människorna. Ungefär som jag försöker göra nu. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och en uppriktig tro. Det är något av predikantens uppgift, att väcka en uppriktig tro hos människorna. Det var Timoteus uppdrag. Hur skulle han kunna göra det om han inte hade en sån tro själv? Och hur skulle Timoteus kunna få del av en sån tro om han inte hade sett den hos mamma och mormor? Ni mödrar har en oerhört stor uppgift att fostra fram barn som kan förkunna Guds ord uppriktigt. Hur gör ni det? Genom att vara föredömen. Ha en uppriktig tro. Var ärlig, transparent, genomlyst. Visa vem du är. Visa att du litar på Gud. Var uppriktig i din tro. Och den uppriktiga tron hade Timoteus fått i arv. Vi förstår detta. Jag tror att det var som med mormor och mor. De låtsades inte, de spelade inte, de hycklade inte. Allt de gjorde i tron skedde utifrån ärlighet, uppriktighet och äkthet. Det står ju här. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor och din mor. Vet att det är alltid någon som måste gå före. Eller hur? Här används ord proton som betyder först i ordning eller tid. Och jag kan tänka mig att Paulus när han kom till det stället där han lärde känna Timoteus såg att här fanns en varm troende mormor som hade kommit till tro först. Någon gång under tiden så blev mamman också frälst, dottern till mormor. Och sedan fördes denna tro över till Timoteus. Det här säger oss något att det är väldigt viktigt med kristna familjer. Under hela min tid som predikant och hela min tid under min uppväxt har jag hört människor säga så här hela tiden. Och ibland önskar jag att jag inte var uppvuxen i en kristen familj. Jag har inte upplevt skillnaden mellan mörker och ljus. Och jag tycker att det där är så sorgligt när människor säger så. För Jesus, han var aldrig ute i synden. Vem har tjänat honom? Vem har tjänat Gud mer än Jesus gjorde? Och Timoteus här fick uppleva att han växte upp i en kristen familj. Mormor var frälst. Mamma var frälst. Och så blev också Timoteus frälst. Eller hur? Fantastiskt. Mors och mormors tro blev även hans. Och denna uppriktiga tro fanns hos Timoteus. Därför, om jag lämnar den uppriktiga tron, med utgångspunkten där att Timoteus hade en uppriktig tro, så kan Paulus uppmuntra honom till en omstart. För det var nämligen så här, Timoteus hade kört fast. Nu vet du det, när man håller på med någonting. Och så målar man in sitt hörn, man kommer inte vidare, man vet inte vad man ska göra. Och så stannar man upp. Då kommer Paulus här med en uppmaning. Och du, vers 6 börjar här med därför. Det är viktigt va? Han pekar först på den uppriktiga tro som fanns hos mormor och mor. Och jag är övertygad om att den tron finns hos dig. Därför. Och så fortsätter han. Och det första han säger. Låt den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Mina vänner, om du sitter här som har kört fast i din tjänst för Gud och inte vet hur du ska komma vidare. Den första frågan du ska ställa dig är inte, kan jag komma vidare? Det är, har jag en uppriktig tro? Har jag fått en uppriktig tro antingen med mig från min familj eller någon annanstans ifrån? Då kan du gå vidare. Han säger att därför påminner jag dig om att låta den nådegåva Gud har lagt ner i dig få flamma upp igen. Det går att starta om din tro är uppriktig, om den är sann, om den är icke-hycklande. Det är det första. Sen säger han så här, och han försöker uppmuntra. Om din tro är uppriktig, min vän, oavsett om du är mamma, mormor eller son eller dotter, då har Gud inte gett dig modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Gud bor i dig. När din tro är uppriktig och sann, då har du fått någonting implanterat i dig som kan ge dig kraft, kärlek och självbehärskning. Och det behöver du när du ska tjäna Gud. Och därför, om din tro är uppriktig, då kan du starta om och du behöver inte skämmas för vittnesbördet om vår Herre, säger han här. Och inte heller för mig, hans fånge. Och så avslutar han. Bär ditt lidande efter den kraft som Gud ger. Alla mödrar som är här idag. Vad är det bästa ni kan göra för era barn? Kanske är det så att ni har barn som inte är frälsta. Eller ni har barn som är på avvägar. Eller har varit på avvägar. Eller ni har små barn. Och de håller på att växa upp precis. Och ni funderar ibland precis som jag gör. Hur ska det gå för barnen? Vad kommer de att möta? När de lämnar hemmet och prövar sina egna vingar. Vad kommer att ske? Vad är det viktigaste de kan få med sig? Från mamma, från pappa också. Men nu är mamma när jag tänker på. Mamma och mormor. Jo, det var att de såg. Mamma litade på Gud. Vad som än hände. Och mormor kanske gjorde det också. Och det här innebär att den dagen Gud tar tag i dem, då vet de vart de ska vända sig någonstans. Min mamma, hon hycklade inte. Hon var ärlig. När hon sa att hon trodde, då stämde det. Och det fanns någonting hos mamma och mormor som jag inte kan förklara bort. Det finns ingenting som är så förödande för den kristna trons trovärdighet när du och jag frestas att hyckla och inte vara ärliga. Men det finns ingenting som är så välsignande som när vår tro är uppriktig. Det är inte bara det att vi tror att Bibeln är sann. Det är inte bara det att vi håller allt det här för sant, att vi tror att Gud existerar. Vi litar på det. Och vi visar med våra liv, barnen, att det här, det är grunden för mitt liv. Jag är uppriktig. Vad som helst får hända. Om så hela världen vänder sig mot mig, det spelar ingen roll. Min tro på Jesus står fast. Människor får säga vad de vill. Och det, mina vänner, om vi är mormor eller mor här, eller far eller farfar eller vad det kan vara för någonting. Det här är det bästa du kan ge till dina barn. Att de ser att din tro är uppriktig och riktig. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus, Guds son, tack för din nåd och din barmhärtighet över oss. Jag vill be idag på Mors dag för alla mammor och alla mormödrar som är här idag. Jesus Kristus, Guds son, du välsignar och hjälper och leder. Och du låter den tro som bär vila i våra hjärtan. Hjälp oss att vara uppriktiga, vara ärliga, inte låtsas, utan bära en sann och äkta tro i våra hjärtan. Och jag vill be, Herre, för alla våra barn den här förmiddagen. Kära himmelske Fader, hjälp oss vuxna att föra vidare en äkta och allvarlig och uppriktig tro till våra barn. Vi ber om det i Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn. Amen. Amen.
Känner ni att jag skulle vilja ha förbön för någonting som man känner att det här tog tag i mig?